Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på Spår med Anton Berg och Martin Jonsson. Först och främst, stort tack till alla er som har valt att prenumerera på Spår. Det är med hjälp av era prenumerationer som gör att vi faktiskt just nu kan storsatsa på Spår. Och redan nu håller vi på med jobbet med nästa säsong. Och samtidigt så bygger vi ut vår redaktion.
Men det här är ett specialavsnitt som handlar om en serie som du, Anton, jobbat med i flera år. Eller hur?
Stämmer faktiskt. Det låter ju inte klokt när man säger att man har jobbat i flera år. Men det började jobbet 2014. Och sen har det legat på is och vi har jobbat lite parallellt med saker och sådär. Men så är det. Brevet till Saddam heter den här serien och det var då, ja vad är det, 8 år sedan som jag snubblade för första gången över här.
Vad var det som hände då för 8 år sedan?
Jag satt och googlade lite, jag hade skrivit ett mail tror jag det var på engelska så jag använt ordet dear. Och så hade jag lite ångest över det för jag kände inte riktigt den här personen så jag tänkte så här, hälsningsfraser på engelska, borde jag skrivit hello eller något? Så jag började googla och sen halkade jag vidare. Och så satt jag plötsligt med en lista på svenska nyhetshändelser på 90-talet och då såg jag att Ingvar Carlsson som var statsminister då hade skrivit ett brev till Saddam Hussein och då började jag tänka, undrar han startade det brevet? Och så började jag nysta i det där då.
Och vad var det du fastnade för?
Ja men dels skickade jag iväg ett mejl då till Ingvar Carlsson och han svarade ganska fort och tyckte att det här var en rimlig idé att reda ut. Han ville gärna prata om det här fast det hade gått så lång tid. Och det kändes ju som en given intervju då, att man skulle gå ner på detaljnivå i det här brevet som han då skickade till en av, man måste komma ihåg att Saddam Hussein, Iraks ledare på den tiden, han var en av världens kanske mest fruktade diktatorer. Och det blir väldigt speciellt om en svensk statsminister ska skriva brev till en statschef som har det ryktet och saker ställs på sin spets. Och sen listade jag ut att brevet i sig bara var 2 sidor långt också. Jag tänkte, kan man gå ner och verkligen detaljgranska varje mening i det här brevet? Det kan bli intressant.
Och varför skickade han det här brevet?
Ja, det är egentligen det viktiga skälet då. Alltså, det ska ju till något extraordinärt för att ett sånt här brev ska skickas. Så det skedde ju verkligen något extraordinärt den 2 augusti 1990. Det var då Irak invaderade Kuwait. Helt som en blixt från klar himmel egentligen. Och då befann sig massor av västerlänningar både i Kuwait och Irak. Och Saddam Hussein hade nog inte räknat riktigt med hur omvärlden skulle se på det här. Det här var ju liksom den största krisen sedan kalla krigets slut då. Och plötsligt så fungerar just då FN väldigt bra, säkerhetsrådet, så att FN blir ju tokiga på Saddam och det skickas ner otroligt mycket militärfartyg till Persiska viken och då svarar Saddam Hussein med att han stänger gränserna så alla västerlänningar som finns i Irak och i Kuwait, de blir någon slags gisslan där då och i det här så hittar vi 160 tappra svenska själar.
Och varför berättar du det här idag?
Det är väl egentligen först nu, tyckte till exempel Ingvar Carlsson, som man kan avslöja riktigt vad det var som hände bakom kulisserna. När Ingvar dök upp och jag gjorde intervjun till slut med honom, då hade han med sig dokument som han för första gången nu vill offentliggöra till exempel. Dessutom visade det sig att flera av de här svenska personerna som satt i gisslan då hade egna planer som de aldrig har pratat om förut på att försöka ta sig ut och lämna Irak då. De var ju livrädda att de skulle bli så att säga mänskliga sköldar som Saddam skulle placera ut för att hindra den här FN-koalitionen med USA i spetsen från att bomba Irak.
Ja, 8 år senare då Anton. Nu ska vi lyssna på första avsnittet.
Det, det ska bli jättekul att få skicka ut det här i öronen på folk. För som sagt, det här är en idé jag haft sedan 2014. Så det, jag är otroligt spänd på att få ut det här programmet.
Trevlig lyssning.
Vi vaknade på morgonen av att det mullrade.
Mullrade och tog aldrig slut.
Då såg vi ut över Kuwait City.
Irakiska stridsvagnar på gatan.
Kom det massa militärfordon.
Margareta brast i gråt och sa, nej, vi är i krig.
Iraks president Saddam Hussein har än en gång chockerat omvärlden.
Det kom ju bara smack helt plötsligt, va? De flesta var nog väldigt oförberedda.
We are on the 2nd of August and the world is shocked.
Saddam Hussein, Iraks president, har invaderat och ockuperat det lilla oljeriket Kuwait.
Den 2 augusti 1990 överraskas en hel värld av en blixtattack. Irak har anfallit sitt grannland Kuwait.
The situation inside Kuwait is serious.
Omvärldens svar blir omedelbart och enhälligt. Iraks agerande fördöms.
Det här kan inte tillåtas. Det här var det mest flagranta brottet mot FN-stadgan. Ja, kanske i FNs historia.
En FN-koalition ledd av USA bildas för att driva tillbaka Saddam Husseins trupper ut ur Kuwait.
The coalition set up by the Americans was getting ready with 700,000 soldiers.
Amerikanska, engelska, franska och sovjetiska fartyg finns redan i Persiska viken och nu överväger också Västtyskland att skicka örlogsfartyg dit.
Persiska viken fylls av stridsfartyg och pressen ökar på Iraks diktator som då tar till ett oväntat vapen.
Meanwhile, Saddam Hussein started playing this God of the hostages.
Just nu håller han 90 svenskar och nästan 10 norrmän som gisslan.
Enligt Saddam Hussein så ska de placeras som levande sköldar vid civila och militära mål.
Tusentals västerländska gästarbetare tas som gisslan och bland dem ett hundratal svenskar.
Om inte Saddam skjuter oss och statuerar exempel på vad han ska göra med gisslan, så har vi Bush som ska bomba oss.
Och oron är förstås stor hos gisslan, som de kvarhållna västerlänningarna nu kallas.
Jag har inte pratat om det här på jättelänge. Jag visste inte att det satt så mycket kvar.
Tänk dig att du har chansen att rädda 90 människoliv.
Ni har ju varit fångna i 80 dygn nu. Har oddsen stärkts att ni ska kunna lämna Bagdad?
Kan vi hoppas det?
Allt du behöver göra är att skriva ett brev.
Det var en hemlig brev, som du vet, but an important letter.
Brevet ska du skicka till en av världens mest fruktade envåldshärskare.
Slaktaren från Takrit, som en del brukar kalla honom.
Saddam Hussein.
Det var ett brev från en statsminister till en statschef, och ska jag skicka ett sånt brev så tittar jag på inte bara på varje ord, jag tittar på varje kommatecken.
Ja, just det. Det finns några regler till här. Du får inte skriva något som äventyrar Sveriges relation med FN eller med USA.
Och där menar jag att man hamnade fel.
Eller Storbritannien.
Det är därför det diplomatiska språket är så viktigt.
Eller resten av Europa.
Man måste försöka i sådana här situationer att gå den här balansgången. Och det är verkligen att på en knivsägg. Därför att det är så lätt att man gör ett felsteg, väljer fel ord och att man förstör hela processen.
Du får inte skriva något som kan tolkas som att du på något sätt gillar den du skriver till.
Och jag tror tyvärr att det kan tolkas som att Sverige under utpressning har gett efter för Saddam Hussein.
Du får inte ge bort något till den du skriver. Ändå ska du förmå honom att ge något till dig.
Ja, vad ger man en brottsling som har begått ett brott för att han ska sluta begå brott?
Helst ska du inte skriva någonting som retar upp en enda själ ens i den politiska oppositionen i Sverige.
Även folkpartiledaren Bengt Westerberg är kritisk på flera punkter.
Hur skulle du skriva brevet?
Absolut varje mening skulle vara viktig och skulle ha ett budskap av något slag. Jag skulle säga att det här är bland de svåraste situationer man kan hamna i.
Det här är en historia om hur 160 svenskar hamnade mitt i en världspolitisk kris och hur vanliga människor plötsligt behövde visa sig ovanligt modiga för att försöka rädda varandras liv.
Det var bara det som gällde, var att få hem den här gruppen levande. Det fanns ingenting annat.
Och där ett brev från en statsminister till en diktator spelade en avgörande roll för att svenska människors liv kunde räddas.
Ja, det här har jag aldrig sett förut, så det här vet jag ingenting om.
Ser du vad det är?
Det är Ingvar Carlsson som har skrivit till Saddam Hussein.
Men brevet blev omdiskuterat och fram tills idag har den här historien flera detaljer och hemligheter som fortfarande inte avslöjats.
Så vi hade ju en plan, det fanns en plan.
Det här är ju oerhört känsliga frågor.
Men det var ju otroligt riskfyllt.
Det är lite känsligt, så jag vill helst inte prata om det.
Klart att de tankarna fanns, men det är, nej.
Jag har ju pratat med lite folk här som säger att det var mer än tankar.
Det får stå för dem.
Så det var ju bara vi på Ericsson som visste det.
Third Ear Studio presenterar i samarbete med Anton Berg Brevet till Saddam. En dokumentärserie i 6 avsnitt. Just det här avsnittet släpps gratis så att ni alla kan höra hur serien låter. Men vill du få tillgång till resten så teckna en prenumeration via Third Ear Studio eller Apple Podcaster. Då får du också tillgång till våra övriga program, Uppgång och fall och Spår. Du hittar information om hur du prenumererar på thirdearstudio.com eller i avsnittsbeskrivningen. Nu drar vi igång. Första delen. Ett oväntat krig.
Alltså jag tycker, jag har varit så strikt i det här. Men...
Ingvar Carlsson har hunnit bli 87 år gammal när vi gör den här intervjun. Vi har mejlat om den sedan 2014, när jag först fick idén. Jag snubblade över den här historien av en slump, 2014. Jag hade precis skrivit ett mejl på engelska och svettats lite över att jag använt ordet dear som hälsningsfras till en person som jag inte riktigt kände. Borde jag skrivit hello? Jag sökte därför på hälsningsfraser och sen gick det som det brukar när jag googlar och plötsligt satt jag med en lista över svenska nyhetshändelser på 90-talet. Och då ser jag att statsminister Ingvar Carlsson skrivit ett brev till Saddam Hussein för att försöka rädda ett 100-tal svenskar som tagit som gisslan. Ett brev som ska rädda 100 människoliv. Hur går det till? Hur börjar man ett sånt? Skriver man Sir Saddam? Skickas det med rekommenderad post? Stämplar man med någon slags utrikesstämpel? Hur vet man ens att det har kommit fram? Det är klart att man inser när man tänker efter att det finns regler och vägar för det här. Ambassader och diplomater, allt uttänkt för att underlätta för precis såna här kriser. Men min nyfikenhet var ändå väckt. Jag ville veta. Hur gick det här till? I detalj. Att skriva ett brev till en diktator var ändå, hur många ambassadörer och toppdiplomater som än var inblandade, inte en vanlig sak för en svensk statsminister. Jag anade att det här kunde bli en intressant historia där detaljer som tidigare inte kunnat redovisas nu kanske var redo att komma i ljuset. Och mycket riktigt, det fanns hemligstämplat material som Ingvar Carlsson menade hindrade honom från att ställa upp. Men han var hela tiden intresserad och angelägen om att vi nog ändå borde göra den här intervjun vid rätt tillfälle. Sen kom pandemin och det blev ont om rätta tillfällen. Fram tills nu.
För det tycker jag att det måste du nästan ha om du ska göra ett sånt här program.
Det första Ingvar gör när vi ses
är
att ta fram en sliten läderportfölj och ur den ett dokument.
Så är ju det här väldigt viktigt.
Det är en 4 sidor lång redogörelse från ett möte som hittills aldrig gjorts offentlig.
Den är ju väldigt viktig för att se hur jag argumenterar då, hur man är, vilken svår situation det är.
Men du bjuder in 80 personer i ett rum för att be dem behålla en hemlighet här alltså?
Ja, det, och jag tror faktiskt att många människor har en förmåga att förstå det här och känna ansvaret.
Men vi ska ta det här i rätt ordning. Det finns fler viktiga personer i den här historien. Och det enklaste sättet att berätta en historia, det är att ta allt i kronologisk ordning och börja från början.
Det är ju ett litet fantasiland. Det finns så mycket pengar och allting är ju, det är bara lyx i överflöd överallt. Och vi trivdes oerhört bra där och vädret var ju skönt. Och det var ju sol 363 dagar om året, en dag mulet i princip.
1990 är Thomas Borgström 27 år gammal och befinner sig i Kuwait City. Med sig har Thomas Cecilia, som han nu delar efternamnet Borgström med.
Det är ju ett slutet land, det är ett väldigt slut, fortfarande är det ett väldigt slutet land och ännu mer var det på den tiden. Bland annat så var vi tvungna att gifta oss för att Cecilia skulle kunna följa med överhuvudtaget.
Han ringde till mig när han var på en resa i Japan och så sa han att han har blivit erbjuden det här jobbet. Men då måste vi vara gifta, sa han, för att vi får inte bo där utan att vara gifta. Nej, men då gifte vi oss, sa jag. Och så blev det och så flyttade vi. Det var bara spännande. Jag hade aldrig hört talas om Kuwait, utan jag hade en jordglo på den tiden och jag letade fram var det låg för någonstans. Och så läste jag lite om det. Men jag hade aldrig hört talas om Kuwait innan.
Som de flesta svenskar i Kuwait City jobbar Thomas för ett svenskt företag som lyckas slå sig in på en internationell marknad.
Jag var utskickad från Tetra Pak och skulle ta hand om vår servicestation i Kuwait. Så vi hade... Jag var ansvarig för ett litet kontor med två tekniker och en sekreterare. Och vi skulle supporta våra tre kunder i Kuwait.
Cecilia Borgström minns att de första två åren i Kuwait var en väldigt fin tid.
Oj, han gifte oss.
Hon visar bilder från Kuwait City.
Det är ju människor från Kuwait.
De klassiska spetsiga vattentornen med de stora kupolerna.
Kuwaiti Towers, de är byggda av Skanska.
Sol överallt och...
Här är själva poolområdet.
Glada människor vid en pool.
Då bodde vi ju i, vi bodde i det komplexet.
Otroligt höga hus.
Ja, jag tror det var 9 våningar.
Ja, okej. Okay.
Flera svenska par och familjer bodde nära varandra i ett stort huskomplex. Och man umgicks ofta.
Det var verkligen en häftig tid.
Vad visste ni liksom om hur oroligt liksom det här området var i världen eller inte?
När vi flyttade dit var det inte oroligt alls. Inte överhuvudtaget.
Kriget mellan Irak och Iran hade tagit slut. Och då hade man bestämt sig hemifrån att eftersom kriget var slut så skulle man börja bygga upp Irak igen.
Kriget mellan Iran och Irak som plågat Mellanöstern under nästan hela 80-talet slutade 1988. Och nu flockas utländska företag i Kuwaits grannland Irak för att göra affärer. Svenska telekomjätten Ericsson var ett av dessa företag och Christer Hedberg var chef för Ericsson i Bagdad.
Vi skulle dit och göra business, vi skulle dit och ta marknadsandelar och framförallt på fasta nätsidan i konkurrens med Alcatel. Franska bolaget hade ju väldigt stort inflytande i Irak.
Det är 1990. Vi hade gift oss 1987, så vi var ganska nygifta.
Christers fru Karin Hedberg minns tillbaka.
Vi hade bott i Afrika under ett projekt innan i Botswana och hade kommit till Irak, till Bagdad, 89.
Ja, som svensk där nere 1990 så var det väl... Egentligen aldrig några större problem. Jag tycker iraker är väldigt trevliga människor. Det som var lite stökigt då på 90-talet där nere när vi kom ner, det var ju matsituationen. Det fanns ju inga supermarkets och sådana där saker. Så det var ju ett evigt krigande att hitta förnödenheter. Det var inte lätt. Det blev kyckling fanns det mycket att få tag i. Kyckling och bröd. Fanns det mycket av i Irak på den tiden, så det åt man ju mycket då.
Iraks ledare, Saddam Hussein, har landet i ett järngrepp. Hans hemliga underrättelsetjänst övervakar medborgarna och naturligtvis även alla utländska företag. Till exempel
tilläts inte datorer.
Nej, det hade vi inte.
På Ericssons kontor i Bagdad fick man istället hålla till godo med gammaldags skrivmaskiner.
Så man fick lämna in skrivmaskinsskrifter så att de kunde registrera vilka skrivmaskiner man hade på kontoren och vilka typer det fanns på de här skrivmaskinerna så att de skulle kunna spåra brev och så här. Väldigt strikt kontroll.
Saddam Husseins övervakningsmaskineri ville kunna spåra exakt vilken skrivmaskin som kunde ha använts om någon försökt skriva en text som ansågs vara kritisk mot regimen.
Man kan ju då se, om du har använt en skrivmaskin väldigt länge så fastnar ju då smuts på lite olika sätt på de här armarna. I ett Ö till exempel eller i ett A så kanske det blir igen grott på något ställe. Så att de hade ju koll på vilka skrivmaskiner som fanns. Och sen var ju typsnitten olika på Remington och om man nu hade en Facit eller om man nu hade. Men alla skrivmaskiner var väl lite olika.
På Ericssons kontor i Bagdad arbetade flera irakier. Christer Hedberg var deras chef. Men både han och de irakiska arbetarna fick inse att de alla levde under en ännu högre chef. Han som styrde landet. Det hände flera gånger att kontoret fick påhälsning och Ericssons anställda irakier behövde då lämna arbetsplatsen för vad som ansågs viktigare uppgifter.
Hon hade kört upp en buss utanför kontoret och så knackade de på och sa att nu måste alla som är iraker och jobbar komma ut på och demonstrera. Så körde de iväg dem på någon demonstration. Och de var så finurligt anordnade så att om det kanske var några hundra demonstranter så hade man stora banderoller bakom dem. Och så sa man att det var flera tusen, för man såg aldrig hur många som gick bakom de där banderollerna. Så det kunde ju vara vilken siffra som helst då. Men de hämtade folk på kontoren och bussade iväg dem till olika såna platser där man skulle hålla demonstrationer.
Och du, det var ju dina anställda som man plockade iväg där. Vad gjorde du då?
Ja, nej, det var ju bara att säga det. Ja, jag ser bara till att ni kommer tillbaka så fortsätter vi jobba, inga problem.
Men fanns det ingen möjlighet att stoppa en sån grej?
Det där kunde man inte stoppa. Det hade inte setts med goda ögon. Så det var bara att låta dem åka iväg.
Hur pass sugna var de själva på att åka på de här grejerna? Fick någon uppfattning?
De flesta av de här som jobbade på kontoret tyckte ju om att jobba på kontoret. Så de tyckte att det hade varit roligare att sitta kvar på kontoret och jobba än att springa ut i ökenhettan och vandra en liten stund. Va? Det såg man väl lite grann på ögonen. De uttryckte aldrig något i tal eller skrift. Va? Men man såg på deras minspel att det där var väl kanske inte önskedrömmen att göra. Då. Men de kunde ju inte uttala sig om det för att de var väl rädda för att sa man fel saker kunde man bli rapporterad. Så det var bara att hålla god min i det där elaka spelet då, eller om man ska kalla felakt spel, men hålla god min i alla fall.
Ja, det var ju totalt kontrollerat allting. Så egentligen varenda steg som vi tog, det var ju vi visste att det var kontrollerat och att man hade full koll på oss.
Men Karin Hedberg menar att om man som utlänning bara följde reglerna som regimen satte upp fanns det ingen anledning att vara orolig. Och samtidigt som det irakiska samhället var så kontrollerat märkte hon ändå av en spirande känsla av hopp. Freden efter det långa kriget med Iran gav människor framtidstro.
Det var ganska positivt med irakerna för de såg en ljus framtid. Nu var det fred och de var lovade att få tillbaka sina pass så de skulle kunna resa och... Så det fanns en positiv känsla. Även fast det var den här, verkligen diktaturen.
Var du orolig för att åka dit?
Nej, jag var nyfiken.
I augusti 1990 hade fred rått i Irak i nästan exakt 2 år. Och även om Saddam Hussein höjt tonen mot det lilla grannlandet med så mycket olja i söder och faktiskt skickat trupper till ländernas gräns så var det ingen som på allvar trodde att ett nytt krig stod för dörren.
Vi hade ju sett i de lokala tidningarna då att tonen hade trappats upp lite grann i skriverierna då. Anklagelser om olja och lite allt möjligt sånt. Jag tror till och med att man hade skrivit någonting om att man hade kallat in folk då i det militära. Men det var ju ungefär som gamla Hitler-Tyskland, deras blixtanfall, och det kom ju bara smack helt plötsligt, va? Så att de flesta var nog väldigt oförberedda på det.
Vi vaknade på morgonen vid sextiden av att det mullrade.
Det åskade, som vi sa.
I augusti så regnade det inte i Kuwait normalt, så att det var lite märkligt om det skulle åska.
Thomas och Cecilia Borgström vaknar upp den 2 augusti 1990.
Så att vi drog för gardinerna i sovrummet och tittade ut, och då såg vi ut över Kuwait City de här molnpelarna från, antagligen bomber, måste det ha varit. Och nedanför oss, längs vägen, så kom det massa militärfordon.
Allting var så annorlunda liksom. Det såg inte ut som det brukade. Det är väldigt mycket trafik i Kuwait, och helt plötsligt var alla bilar borta, och så var det bara stridsvagnar istället. Det, man kan inte ta in det, att det hände oss här och nu.
Så vi slog på tvn och tittade på CNN, och då fick vi nyheterna av att Irak hade invaderat Kuwait.
Och jag ringde hem och fick tag i min mamma i Sverige, och så säger hon att det är väldigt oroligt.
Vad tänker du då?
Det är klart man blir rädd.
På morgonen den 2 augusti.
I en annan del av Kuwait City vaknar läkarna Bertel och Margareta Berg till samma ljud som väckt Thomas och Cecilia.
Så vaknade vi av ett väldigt åskväder. Det kom sig av att mullrade och tog aldrig slut. Och så tittade vi ut och ser vi irakiska stridsvagnar på gatan.
Bertel Berg bor idag i Kanada, och intervjun gör vi över Skype. Men han minns den här morgonen mycket väl, trots att han hunnit bli 83 år gammal nu. Särskilt märklig blev kontrasten när han samma morgon fick ett kort telefonsamtal från släktingar i Minnesota som precis tagit emot en av Bertels och Margaretas söner.
Er son Andreas har just anlänt. Allting är så bra, och kontrasten gjorde att Margareta brast i gråt och sa: nej, vi är i krig.
Invasionen sker på natten den 2 augusti. Attacken dominerar nyhetssändningarna världen över.
Saddam Hussein, Iraks president, har invaderat och ockuperat det lilla oljeriket Kuwait.
SVTs Rapport ägnar nästan hela sin halvtimme till händelsen.
Det var tidigt i morse som irakiska styrkor med stridsvagnar och flyg invaderade grannlandet Kuwait och besatte huvudstaden.
På bara några timmar tillryggalade alltså de irakiska trupperna understödda av stridsvagnar och flyg de knappa 10 milen från gränsen till huvudstaden Kuwait City, som också intogs. Trots försök till motstånd från kuwaitiska soldater besattes snabbt det kungliga palatset, inrikesministeriet och andra nyckelpositioner.
Vi bodde längs gulfen, och längs havet så började de ställa upp luftvärnskanoner och stridsvagnar och sånt.
The situation inside Kuwait is serious. I appeal to you again that my country is under occupation.
Och så här reagerade kuwaitiska demonstranter i London idag.
Like our government, we like our Sheikh Jaber and Saad, and we hate this stupid Saddam and new Hitler. This is what I know.
I New York fördömde i natt ett enigt säkerhetsråd invasionen.
Jag minns, jag var hemma på semester när Saddam Hussein invaderade Kuwait.
Det här är Anders Lidén, en av Sveriges mer rutinerade diplomater och ambassadörer.
Jag heter Anders Lidén, jag har varit diplomat i 37 år. Jag har varit ambassadör vid FN, så jag har varit ambassadör i Israel, i Zimbabwe och i Finland.
Anders Lidén var en av dem som fick bråttom tillbaka till New York och FN, där han arbetade 1990.
Ja, då var jag placerad i New York vid FN-delegationen, den svenska FN-delegationen. Då hade jag varit där redan några år. Jag hade jobbat nära Jan Eliasson, bland annat som hans hjälpreda eller assistent under medlingen mellan Iran och Irak.
Anders Lidéns titel var ambassadsekreterare. Han jobbade tillsammans med Sveriges FN-ambassadör Jan Eliasson, och deras arbetsplats låg nära FN-skrapan.
Vi finns i en egen skyskrapa jag ska inte säga egen, inte vi som äger den, men vi sitter på en av våningarna i en skyskrapa, ganska högt upp, och går ner varje dag praktiskt taget till FN-byggnaden där vi har kontakter och arbetar med andra delegater. Så det är vår uppgift, att försvara Sveriges intressen i FN.
Ett av skälen till att den irakiska invasionen var så oväntad, trots att den ändå varit på uppsegling, var att den på många sätt var unik, menar Anders Lidén.
Att han skulle göra slag i saken och gå in, det hade, kunde man ju knappast drömma om. Och generalsekreteraren fanns ju inte på plats. Jag tror han sysslade med Liberia då, och Jan Eliasson och jag var ju på semester hemma i Sverige. Så det var oväntat.
Saddam Hussein förklarar omgående att Kuwait nu är att betrakta som Iraks 19:e provins och en självklar del av landet. Men resten av världen håller inte med. Vi hör ur rapportsändning 2 augusti.
Det är det lilla men fabulöst rika Kuwait mot det stora men mycket slitna och trodde vi också krigströtta i Irak. Så Marina Stag, varför gjorde Saddam Hussein detta?
Ja. En av förklaringarna är att Irak inte vill betala tillbaka sina lån till Kuwait. 30 miljarder dollar som Kuwait lånade ut under kriget mot Iran.
Det handlade också om oljekällor, därför att det fanns oljefält som fanns på båda sidor av gränsen, och Irak anklagade Kuwait för att ta för mycket olja ur de här underjordiska oljereservoarerna. Det vet jag inte, det var säkert bara en förevändning.
Iraks president Saddam Hussein har än en gång chockerat omvärlden. Slaktaren från Takrit, som en del brukar kalla honom. Han är en diktator som har skapat en personkult kring sig liknande dem kring Stalin och Hitler.
Det var ju någonting ganska enastående. Vi hade ju inte sett förut på samma sätt hur ett land angriper ett annat för att erövra och ta över. Så plötsligt stod ju väldigt mycket på spel för hela världssamfundet. Hur skulle det fungera i framtiden? Skulle detta tillåtas och därmed öppna vägen för en internationell anarki? Det var det, den situationen som uppstod. Så det blev ju en stor nervositet på alla håll. Och inte minst i FN började ju en omedelbar aktivitet. Jag var ju ganska snart på plats igen i New York, liksom Jan Eliasson. Så vi kunde ju följa den här utvecklingen där FNs säkerhetsråd tog den ena resolutionen efter den andra för att försöka tvinga Saddam Hussein att lämna Kuwait.
De stängdes väldigt fort. Gränsövergångarna, bommarna fälldes ner och det gick inte att komma ut överhuvudtaget.
Ericsson-chefen Christer Hedberg minns hur såväl Iraks gränser som flygplatsen i Bagdad stängde och landet slöts bara dagar efter attacken mot Kuwait. Ändå förändrades vardagen i huvudstaden Bagdad till en början inte särskilt mycket.
De flesta trodde att det gick väl åka om vi skulle avvakta lite, för det som hände, det hände ju nere i Kuwait, va? Det hände ju inte i Irak trots allt, va? Så att vi begrep väl inte i början då hur omfattande det här skulle bli och vilka följder det här skulle få.
Karin och Christer försöker få kontakt med andra svenskar i Bagdad. Man upprättar en telefonkedja för att snabbt kunna nå varann. Men mest oroliga var de över kollegorna som Ericsson hade i Kuwait.
Alltså, de var ju i en värre situation än vad vi var. De var ju i en krigssituation liksom. Och försöka hjälpa dem då, därifrån.
Men det visar sig svårt att få tag på människor i Kuwait. Vi hör Thomas Borgström.
Efter 2 dagar tror jag så kapar de ju alla telefonlinjer. Så efter 2 dagar så gick det inte att ringa ut från Kuwait internationellt. Och ungefär samtidigt så bröt de alla satellitsändningar eller mottagningar. Så då kunde vi inte se på nyheterna för CNN och sånt. Så efter 2 dagar så blev det mörkt och då fick vi inga nyheter utifrån.
Cecilia Borgström minns hur de svenska familjerna som bodde i det stora huskomplexet nu tydde sig till varandra.
Det blir ju så att man liksom håller ihop. Vi flyttade hem till ett annat svenskt par i huset, så vi bodde ihop vid 4.
Så vi samlades och började diskutera, vad gör vi nu? Det är en invasion, så att vi måste nog förbereda oss på att vi kanske inte kan gå ut och handla. Eller vi måste ju hitta på, eller komma upp med någon slags plan.
Vi började med en gång bunkra torrvaror ifall vi skulle bli fast länge. Vi började tänka praktiskt helt enkelt. Vi byggde ett skyddsrum i källaren. Vi bar ner filtar och vi kokte vatten, gjorde vi i mängder. Vi var rädda.
Och det blev oroliga dagar, för vi hörde många historier att västerlänningar oberoende av nationalitet kunde sättas i fängelse.
Läkarparet Bertel och Margareta Berg bodde en bit ifrån de andra och blev därför isolerade från svenskarna.
Vi började med att ta ner den svenska flaggan på vår dörr och så tänkte jag att då vet ingen var vi är, men så småningom kände vi oss så oroliga. Vi flyttade in för att gömma oss och bodde hos en egyptisk familj, för det tyckte vi var säkert.
Margareta arbetade som endokrinolog och hennes avdelning stängde, så därför stannade hon i lägenheten. Men Bertel var tvungen att ta sig till jobbet trots pågående invasion.
Jag var de facto laboratoriechef på universitetssjukhuset Mubarak Al-Kabir, så jag var tvungen att jobba. Många nätter kunde jag få sova i en patientsäng. Jag vågade inte köra min egen bil, som för övrigt blev stulen av de irakiska soldaterna. Utan när jag skulle åka mellan mitt hem och sjukhuset så fick jag åka i en ambulans. De heter naturligtvis inte Röda Korset, utan de heter Röda Halvmånen.
Läget i Kuwait nu ikväll är att de irakiska trupperna har full kontroll över huvudstaden, men att det fortfarande pågår strider kring hamnar och oljeanläggningar öster och väster om stan.
Bertel Berg försöker hålla allt så normalt som möjligt och skapa en känsla av att det man gör är viktigt. Och det är någonting som han kommer fortsätta göra genom hela den här historien, även om han inte vet det då, under invasionens första dagar i Kuwait.
Jag tyckte det var viktigt att arbeta på laboratoriet och därför efter varje dag så samlade jag all personal och så skakade jag hand med, naturligtvis inte de kvinnliga, men alla manliga medarbetare och sa tack ska ni ha för att ni kom idag. Vi är det enda kuwaitiska sjukhuset som är kvar. Vi kan vara stolta över det.
När Thomas Borgström vågar sig över till Tetra Paks kontor är däremot den verksamheten omöjlig att hålla igång.
Vårt kontor det fanns kvar, men det var plundrat. Så att rätt så snabbt så började de att plundra överallt.
De rånade alltså hela Kuwait. De kom med lastbilar fulla med motorcyklar, flygplanstrappor, glömmer jag aldrig när jag såg att de kom med och drog iväg med. De plundrade alltså landet, Irak.
I och med att lag och ordning försvann, den normala polisen fanns ju inte längre och det var ingen som liksom höll ordning och reda, utan det blev lite anarki. De irakiska militären, de brydde sig inte om det plundrades av civilbefolkningen eller det, vad som hände. Så att det, då slutade vi gå ut.
Saddam är föremål för en personkult som är utan motstycke i arabvärlden. En kult som till stora delar bygger på hot och terror. Motståndare hängs och gasas ihjäl. Och medan han hemma i Irak kallas landsfader och arabvärldens riddare, har han i övriga världen skällts för slaktaren från Bagdad och världens farligaste ledare.
Iraks invasion av Kuwait mötte inte mycket motstånd militärt. Irak hade ungefär 1 miljon soldater 1990 mot Kuwaits 20 000. Men styrkeförhållandena skulle komma att ändras redan samma dygn. Kuwait får stöd från mäktiga nationer.
The United States strongly condemns the Iraqi military invasion of Kuwait. And we call for the immediate and unconditional withdrawal of all the Iraqi forces.
USA:s president George Bush är från första stund tydlig med att attacken mot Kuwait inte kan tolereras. Även Förenta nationerna fördömer attacken.
I New York fördömde i natt ett enigt säkerhetsråd invasionen.
Det som är annorlunda vid den här konflikten jämfört mot många tidigare internationella kriser är att kalla kriget precis tagit slut. Och det påverkar FNs säkerhetsråd. Vi hör ambassadsekreterare Anders Lidén som följer FNs arbete på plats i New York.
FNs säkerhetsråd hade ju fungerat i många konflikter när stormakterna var överens. Men i de allra flesta fall så präglades ju den internationella politiken av det kalla kriget. Och då blev det ju veton i säkerhetsrådet om det var något som gick emot den ena eller den andra stormakten. Och plötsligt så signalerar Sovjetunionen under 1990 att de inte kommer att motsätta sig krafttag mot Irak efter Iraks invasion av Kuwait.
I eftermiddags fördömde Sovjetunionen Iraks annektering av Kuwait. Samtidigt förklarade den sovjetiska regeringen att den är beredd att delta i en militär aktion mot Irak, förutsatt att den begärs av Förenta nationerna.
Anders Lidén tror att Saddam Hussein missbedömt det politiska läget när det gäller hur kalla krigets slut påverkade världsopinionen och FNs säkerhetsråd.
Ja, jag tror det, att han felkalkylerade här. Han lever väl kvar i de gamla föreställningarna. Sen tror jag att det är så att med en så hård och mäktig diktator så blir folk rädda och kan inte berätta sanningen till honom. Jag tror han var helt vilseledd av sina egna föreställningar om stormaktsrelationen och hans medarbetares förmåga att påverka honom och säga att det här är tokigt.
USA och Storbritannien blir de ledande nationerna i FNs koalition och de skickar stridsfartyg till Persiska viken. Mindre än 3 veckor efter invasionen av Kuwait låter det så här i SVTs Aktuellt.
Krisen i Persiska viken djupnar. Den militära uppladdningen ökar. Amerikanska och brittiska styrkor växer dag för dag. Västmakterna och arabländerna har sammanlagt mer än 300 000 man förlagda i krisområdet.
Men Irak förfogar också över en stor militär apparat. 1 miljon soldater, över 5 000 stridsvagnar och över 500 stridsflygplan. Och Saddam Hussein vägrar gå med på några krav från vare sig USA eller FN. Dessutom vet omvärlden att Irak har kemiska stridsmedel som landet använt förut.
Till exempel för 2 år sedan när 5 000 kurder gasades ihjäl i den här byn Halabja i norra Irak. Ett exempel på Husseins grymma jakt på kurderna i landet.
Men FN väljer trots risken att fortsätta driva sin hårda linje. Irak ska ut ur Kuwait.
Och under denna tid byggs det upp ett tryck mot Saddam Hussein. Och det är detta tryck som ska få honom att ge efter. Och därför så gjordes den här upprustningen som det sättet faktiskt för att kunna få en fredlig lösning på det här. Det är paradoxalt, men så är det. Eftersom Sovjetunionen var med amerikanerna här så var de 5 permanenta medlemmarna av säkerhetsrådet. Kina låg ganska lågt, ska jag säga. Men de var alla med på att det här kan inte tillåtas. Det här var det mest flagranta brottet mot FN-stadgan. Ja, kanske i FNs historia.
Då svarar Saddam Hussein med nästa åtgärd. En oväntad manöver som skapar skräck hos tusentals människor i både Kuwait och Irak.
Hittills har 137 britter och 54 amerikaner gripits av de irakiska trupperna. Och oron är förstås stor hos gisslan som de kvarhållna västerlänningarna nu kallas. Enligt Saddam Hussein så ska de placeras som levande sköldar vid civila och militära mål.
Man visste ju att det skulle bli någon form av krig. Och då ville man ju vara i Bagdad.
Den som dras till kriget, där de flesta andra vill därifrån, är Sveriges Radios utrikeskorrespondent.
Titti Nylander, Bagdad.
Titti Nylander rapporterade om hur västerlänningarna, och därmed alla svenskar, plötsligt blev brickor i Saddam Husseins smutsiga spel.
Västerlänningar kommer att placeras ut som en mänsklig sköld vid militära och andra viktiga anläggningar så länge som risken för krig kvarstår.
Man visste ju inte om den här koalitionen skulle angripa också Bagdad. Och då var man ju livrädd också för att bli använd som sköldar. Och jag måste säga att jag har ju arbetat i många länder där det har varit auktoritära regimer och det har inte varit många som kanske har vågat prata, men man har alltid kunnat ha några kontakter som man kunde träffa i lite hemlighet. Men så var det inte i Irak. Det var ett sånt fruktansvärt skräckvälde.
Iraks president Saddam Hussein har än en gång chockerat omvärlden. Slaktaren från Takrit, som en del brukar kalla honom. Han är en diktator som har skapat en personkult kring sig liknande dem kring Stalin och Hitler. Överallt i Irak syns Husseins porträtt, till och med på armbandsklockor. Hussein har styrt landet med järnhand i över 20 år, först som viceordförande i det revolutionära kommandorådet som tog makten i landet 68 genom en statskupp. 11 år senare, 79, blev han president och sedan dess har järngreppet hårdnat allt mer.
Man är såklart rädd för att aldrig mer få komma hem.
Cecilia Borgström sitter i vännernas lägenhet i Kuwait. Rädslan hon känner gäller inte bara hennes eget liv.
Jag var gravid. Jag tänker, vad händer om jag får barn? Eller kan någon hjälpa mig? Men vi visste ju ingenting. För vi hade ganska dålig kontakt med ambassaden. Vi fick dåliga besked. Det liksom var bara avvakta, avvakta, avvakta.
Än så länge har ingen svensk skadats i krigszonen, men på UD säger man att den psykiska anspänningen är stor inför vad som ska hända i framtiden.
Det blev ju jobbigare och jobbigare längre tiden gick.
Thomas Borgström minns att första veckan av invasionen gick hyfsat bra. Men sen började oron tära allt mer. Tetra Pak-kontoret var stängt. Han och Cecilia höll sig hemma.
De första veckorna var ju enklare, men sen när det började dra ut på tiden så började ju oron också sprida sig hos oss. Och det fanns ju tillfällen när de sköt med luftvärnskanoner ovanför vårt hus med spårljus och sånt, och det började smälla. Att vi blev rädda, riktigt rädda.
I den lilla gruppen svenskar som Cecilia och Thomas bodde med förberedde man sig nu på värre bombningar. Luftvärnselden gjorde att man förstod att lägenheten inte var en säker plats.
Någon hade sett att det stod shelter på huset, att någon utomstående hade skrivit det. Och det var väl då vi fick idén att, ja, men gud, vi måste ju ta vägen någonstans om det händer. Vi kan ju inte sitta här i ett niovåningshus om de börjar bomba, utan vi måste ju ner.
Så tack vare ordet shelter hittar gruppen ner till källaren och börjar flytta ner förnödenheter till skyddsrummet där. Samtidigt gnager en ny oro. Vem är det som har skrivit ordet shelter? Och vem är det meningen ska läsa ordet? Och hur många?
Det var lite läskigt, tyckte vi, att någon hade skrivit det. För att då tänkte vi, då kommer det kanske en massa andra och vill vara i vårat skyddsrum. Ja, så egoistiska blev vi.
Ingen visste någonting. Alla trodde att det skulle bli ett gaskrig.
Läkarparet Bertil och Margareta Berg är också mycket oroliga. De försöker också förbereda sig på vad som ska hända om den USA-ledda koalitionen kommer anfalla Irak.
Vi tejpade igen alla fönster, vi fyllde alla badkar och alla stora käll med vatten, för vi visste inte hur det skulle gå.
Och överallt görs nu förberedelser för ett giftkrig. Irak hotar öppet med kemiska stridsmedel, samtidigt som det kommer uppgifter om omfattande irakiska trupprörelser.
Vi hör ur Aktuellt den 9 augusti. Då har det gått en vecka sedan Iraks invasion.
De amerikanska trupper som nu stationeras i Saudiarabien är beredda på att bli bombade och beskjutna av Irak med projektiler som innehåller senapsgas eller nervgas.
Vi var också tvungna, tyvärr, vi hade tagit ner en av våra chefrar, vi har fått upp chefrar. Och Trixie, hon blev så nervös så att hon en gång så åt hon till och med en citron. Hon förstod att vi var mycket oroliga, och vi hörde ögonvittnen berätta att irakiska soldater hade skrattande hängt hundar i stålvajrar. Så att då sa vi att vi får tyvärr avliva Trixie, vi vill inte att hon ska utsättas för någonting sånt.
Jaha, så ni avlivade hellre er egen hund då?
Ja, det fick vi göra.
Det som skapar mest oro för Bertil och Margareta är tankarna på resten av familjen.
Våra barn var nog det svåraste.
Hemma i Sverige befinner sig Bertels 5 barn.
Det var en stor oro.
Det här är Ulf Berg. 1990 är han 28 år gammal och äldst bland barnen. Yngst är Mattias, bara 10 år gammal.
Och det jag minns framförallt är våra diskussioner om det här med småbröderna, hur de skulle tas hand om. Det var, vårt fokus låg mer där, ska jag säga, även om oron fanns, som vi sa tidigare.
Genom ambassaden kan Bertil och Margareta skicka korta meddelanden hem till Sverige.
Varje familj hade i stort sett 10 ord man kunde sända och 10 ord som man kunde motta per vecka.
Med så få ord tvingas familjen Berg att komma fram till ett av de viktigaste beslut man någonsin fattat.
Att min bror Christer och hans fru Anita var de som stod pojkarna nära och de var villiga att ta över som föräldrar om det skulle bli nödvändigt.
Ja, för det vi pratar om här är alltså inte bara att ta hand om våra barn tills vi kommer tillbaka, utan ni är mer inne på att om vi inte kommer tillbaka.
Ja, det stämmer.
Bertel och Margareta Berg och Cecilia och Thomas Borgström är tillsammans med nästan 90 andra svenskar fast i Kuwait. Det enda besked som ambassaden har att ge är avvakta. Samtidigt kommer kriget allt närmare.
The clock was ticking.
Det här är Staffan de Mistura. Han är svensk-italiensk diplomat och precis som Anders Lidén en av våra mer meriterade FN-medarbetare.
We are on the 2nd of August and the world is shocked by the Iraqi invasion of Kuwait.
Staffan de Mistura talar 7 språk, däribland svenska, men han vill göra intervjun på engelska för att kunna vara så tydlig och precis som möjligt.
The coalition set up by the Americans was getting ready with 700,000 soldiers. So that's the background. Meanwhile, Saddam Hussein started playing this card of the hostages, or as he used to call them, guests. But you know, they were very unusual guests because they were kept there, probably as human shields.
Diplomaten Staffan de Mistura ger er nu det dilemma som Sverige hamnat i och som nu måste lösas av vårt lands ledare.
Here is the dilemma for the prime minister, Ingvar Carlsson. And the priority of a prime minister is saving your own people. And the second, to of course always keep, especially in the case of Sweden, up the principles of international law. Not easy.
Jag var väldigt skeptisk till Saddam Hussein som politisk ledare. Jag var, tyckte att han var oberäknelig, hänsynslös och farlig. Och det var ingen ledare som jag hoppades skulle i och för sig sitta kvar. Utan man hoppades ju att det skulle bli en utveckling i Mellanöstern. Lite mer av demokrati och mänskliga rättigheter kommer att prägla länderna.
Ingvar Carlsson. 1990 hade han en minst sagt turbulent tid som svensk statsminister.
Ja, vi hade en rad inrikespolitiska problem. Vi hade haft en överhettad ekonomi. Finansminister Kjell-Olof Feldt avgick 1990. Jag ombildade regering. Vi hade till och med en regeringskris där jag inte fick igenom, eller socialdemokratiska regeringen inte fick igenom sin ekonomiska politik. Frågan om svensk medlemskap i EU blev aktuellt, och så hade vi Berlinmuren hade fallit 9 november 1989. Det kalla kriget upphörde.
Det är alltså bland ärenden som dessa som Ingvar Carlsson sorterar in ännu en uppgift att lösa när ungefär 160 utlandssvenskar inte tillåts lämna vare sig Irak eller Kuwait.
Den första och viktigaste uppgiften för regeringen, det är ju att se till att svenska gisslan blir frisläppt och kommer hem.
Ingvar Carlsson oroades över hur snabbt konflikten trappats upp och hur desperat Saddam Hussein svarat på koalitionens hot.
Jag kommer ihåg att jag väldigt tidigt blev orolig för att avsikten var att använda även svenskarna som mänskliga sköldar.
Det är en mycket ovanlig åtgärd att använda oskyldiga civila människor som gisslan och deras kroppar som sköldar. Och att en nation skulle använda det som försvar i en konflikt där FN och hela säkerhetsrådet står på andra sidan är unikt, menar Ingvar Carlsson.
Jag har i alla fall inte varit med om att i så stor skala man planerar att använda så att säga civila som en del i krigföringen, och det strider ju mot internationell rätt. Men när det gäller Saddam Hussein kunde man inte vara säker.
Hur blir du då? Hur blir Ingvar Carlsson som statsminister i de lägena?
Ja, det man lever ju med olika former av hot och problem. Jag har dessutom efterträtt en statsminister som blev mördad på öppen gata i Sverige. Så det inleddes ju för min del på ett väldigt dramatiskt sätt, och jag skulle ju få uppleva under min statsministerperiod olika allvarliga saker, bland annat Estonias undergång där 800 passagerare fanns ombord på en båt som gick under Östersjön. Så att om jag ser tillbaka på mina år som statsminister, så var detta en, ska man säga, farlig situation, men den var inte unik. Det fanns andra också.
Men nu svarar inte du på min fråga. Jag frågar, hur blir du i de där lägena?
Jag tror inte jag hade blivit statsminister och partiledare om jag inte hade förmåga att hantera sådana situationer. Jag hade aldrig tänkt mig att bli statsminister. Det var för mig en helt oväntad situation. Men på ett sätt hade jag ju fått en väldigt bra utbildning. Jag började 23 år gammal arbeta för Tage Erlander som politisk sekreterare. Jag återkom med hans två sista år, var statssekreterare till statsministern. Tage Erlander i sin tur, han var statsminister 23 år och hade väldigt mycket att dela med sig. Och jag fick alltså bästa tänkbara utbildning på det sättet. Sen arbetade jag ihop med Olof Palme också från den tiden, från 1958. Och jag var hans ställföreträdare. Och därmed visste jag att vara partiledare, framförallt statsminister, det innebär att man hamnar i situationer där man måste bland annat fatta beslut om människors liv faktiskt. Och det handlar det om i det här fallet. Så att jag tror att jag var rätt väl förberedd. Jag hade ändå varit då statsminister i 4 år själv. Och haft hela efterbörden till mordet på Olof Palme att hantera. Så att, ja, jag tror att jag var väl förberedd för en sån här situation.
Den 9 augusti står det klart att Saddam Hussein, som envist kallar utlänningarna för gäster, inte kommer låta gästerna att åka hem. Resten av världen inser att de är gisslan.
Och oron är förstås stor hos gisslan, som de kvarhållna västerlänningarna nu kallas.
Det svenska svaret kommer direkt nästa dag. Utrikesdepartementet, UD, lämnar en officiell protest till Iraks Charge d'Affaires i Stockholm med ordalydelsen: de svenskar som vill lämna Irak måste få göra det om de vill och utan dröjsmål. Och sen dröjer det ytterligare 10 dagar av ovisshet. Men plötsligt verkar en lösning vara möjlig.
På afton kanske trots allt en strimma av hopp i den kritiska situationen kring Persiska viken.
Åtminstone för det 90-tal svenskar som är fast i Kuwait.
Det irakiska parlamentets talman sa idag att ett antal svenskar, schweizare, österrikare, finländare och portugiser kommer att få lämna Irak och Kuwait. Skälet uppges vara att dessa länder inte har deltagit i blockaden mot Irak.
Saddam Hussein var på tv varje dag.
Läkaren Bertel Berg minns hur han såg den irakiske diktatorn i ändlösa tv-framträdanden under krisens första veckor. Men 19 augusti kommer plötsligt Saddam med nya, goda besked för svenskarna.
Nu har han i sin välvilja bestämt att ett antal nationaliteter ska få fri lejd, och han lovar att vi ska få ett frihetsbrev.
Utrikesdepartementet har, enligt Sten Andersson, uppfattat beskeden från Irak som att samtliga svenska medborgare i Irak och Kuwait ska få resa hem.
Guvernören lämnar över ett brev till svenskarna som garanterar att man ska få lämna Kuwait, som ligger söder om Irak, och sen passera norrut genom hela Irak och till slut få lämna landet uppe vid Iraks norra gräns mot Turkiet.
Och vi fick vårt brev från den här guvernören att vi hade fri lejd genom Irak.
Vi hör Thomas Borgström som nu får bråttom att packa sina och hustrun Cecilias viktigaste ägodelar.
Och då skulle vi åka buss genom hela Kuwait, genom hela Irak.
Inte genom Saudiarabien som hade varit det lättaste för oss.
Det kändes som en lättnad att det hände någonting. Nu kommer vi ett steg på vägen hemåt. Vi trodde vi skulle få komma hem då såklart.
Bertel Berg minns också idag brevet tydligt.
Vi får ett personligt fribrev signerat av den irakiske guvernören för den 19:e provinsen, det vill säga Kuwait. Och allting verkar bra.
Vi var väldigt hoppfulla. Vi trodde ju på det här brevet. Vi trodde ju att när vi kom till gränsen så var det väl precis bara att åka ut. Det trodde alla.
I nästa del av brevet till Saddam.
90 svenskar på väg just nu i bilkonvoj ut ur Kuwait.
I 50 graders ökenhetta kämpar sig de 90 Kuwait-svenskarna den mödosamma, drygt 120 mil långa resan norrut. Men i Bagdad anar Irak-svenskarna att det löfte som Saddam gett bara är tomma ord.
Och då visste vi måste ju upp och hjälpa till på något sätt, för Vi visste att de inte skulle komma ut.
Från Stockholm följer statsministern svenskarnas öde. Och nyheterna han får gör honom allt mer oroad.
Det var väldigt dåliga nyheter.
Orsaken är oklar. Det talas både om byråkratiskt krångel med svenskarnas viseringar och politiskt taktikspel i Bagdad.
Och vad var syftet där? Och det kunde vi då ju bara spekulera över. Men det var oroande nyheter.
Brevet till Saddam görs av mig, Anton Berg. Det här är en A1-produktion för Third Ear Studio. Vill du höra resten av serien? Börja prenumerera så kommer du få tillgång till ett avsnitt i veckan, 5 veckor framöver. Information om hur du startar din prenumeration hittar du i avsnittsbeskrivningen eller på thirdearstudio.com. Exekutiv producent för Third Ear Studio är Martin Jonsson. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg. Musiken är skapad av Sebastian Bergström. Arkivljuden är hämtade från SVTs Rapport och Aktuellt, samt Sveriges Radios ekoredaktion och TT:s nyheter. På www.antonberg.se finns mer information om serien och de människor som medverkar. Hör gärna av dig till mig med tips och kommentarer, antingen på min hemsida eller på sociala medier. Och tack för att du lyssnar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.